Ja, välkomna till Slaget efter 12. Stefan Winiger här i studion, och vi ska prata om det västra grannlandet här. Sverige, där ju för första gången i världshistorien en regering fälldes genom ett misstroendevotum i riksdagen. Det har ställts misstroendevotum för, men aldrig har så att säga en regering fallit tidigare. Det ska vi prata om idag och försöka bena ut varför det blev så. Det är alltså så att ett förslag om hyressättning kom att sätta krokben, som av Vänsterförbundet här, systerparti får man väl säga, Vänsterpartiet, gick ihop med sina ärkefiender Sverigedemokraterna bland annat och fällde en regering som själv inte vill ha några friare hyressättningar, men har tvingats gå med på det av borgerliga partier som sitter i regeringen. Så att egentligen för en hugad finlandssvensk tidningsläsare ser det här väldigt märkligt ut. Och det här hoppas att vi ska kunna gjuta ljus i med hjälp av Heidi Avellan, som är politisk chefredaktör på Sydsvenskan i Malmö, tidningen Sydsvenskan. Alltså välkommen, Heidi.
Tack ska du ha.
Och här i studion i Helsingfors finns Johan Strang, som är biträdande professor vid Helsingfors universitet och Nordenforskare. Välkommen.
Tack ska du ha.
Ja, alltså den här vad ska jag säga, förspiken för att förklara vad det egentligen handlar om, den är ganska komplicerad, men i korthet är det, ser ju ut som, är någon nöjd här idag i svensk politik? Ska vi börja den änden, Heidi Avellan? Är någon nöjd idag?
Jag tror att Sverigedemokraterna är mycket nöjda, men det börjar och slutar just där. För alla andra så är det ett rätt kaotiskt och förvirrat läge.
Vad säger du, Johan Strang? Är du kaotiskt och förvirrat och det är bara Sverigedemokraterna som är nöjda?
Ja, ungefär så är det väl. Jag var på finska morgon-tv igår och det där, att försöka förklara det här på finska som inte är mitt modersmål och för en publik som är finskspråkig dessutom, så det var jättesvårt. Det var inte kanske min mest lysande stund att bara liksom försöka bena ut bara siffrorna kring den här problematiken är ju jättesvår. Och sen det faktum att en regering liksom röstas ner för att i en sakfråga där var regeringen som regeringen själv har liksom på något vis blivit, vad heter det, tvingad till att genomföra av borgerliga stödpartier och fälls av en borgerlig sida som egentligen är för det här själva förslaget, så är ju det är ju liksom det är ganska absurt och konstigt, och förvirringen är ganska stor i Sverige också.
Mm. Och ska vi lägga till där att detta förslag ju inte ens ännu är ett förslag, vilket också spelar in i det hela. Det handlar om ett utredningsresultat som är ute på remiss, så det är ju alltså inte ett lagförslag ännu ens.
Men att förhistorien till det här är väl det komplicerade läget i Sverige, alltså här i grannlandet blev det så efter för senaste valet att Sverigedemokraterna blev så pass stora, alltså kan man väl säga motsvarigheten till Sannfinländarna, blev så pass stora att det inte fanns något naturligt, som man uppfattade, regeringsalternativ, utan det blev ett tvångsäktenskap, eller vad man ska säga, för partier som egentligen inte vill regera tillsammans och som är beroende av varandra, och där man nu upplever på något sätt, alltså det saknas den här erfarenheten i Finland där alla vet att de ibland måste samarbeta med alla andra, och det har man ju hållit sig ifrån i Sverige. Är det det som straffar sig nu, vad säger ni?
Jag tror kanske...
Det som straffar sig nu är att man inte såg det här, det uppstod inte i förra valet, det uppstod i valet innan. Vi hade ju, alltså Sverige är van vid två block och minoritetsregeringar, och det har fungerat alldeles utmärkt. Men blockpolitiken krossades ju av att det kom in ett tredje block. Sverigedemokraterna har i val efter val vuxit. 2010 kom de in i riksdagen. 2014 blev de större och 2018 ännu större. Vilket inte i sig ger dem makten, men har gett dem makten att bryta de två blocken. Och samtidigt så är det som om man inte riktigt orkade tänka förbi den här tvåblockslogiken, utan fortfarande menar att det borde vara en socialdemokratisk regering med sina stödpartier eller en borgerlig regering med sina stödpartier. Och det kan man ju tänka sig, det är ju bara det att ingetdera av dessa block har stöd i riksdagen, eller för att vara exakt, eftersom här är negativ parlamentarism. Båda blocken kan få en majoritet i riksdagen emot sig och egentligen inte regera. Det är där det hela börjar. Och eftersom man inte i alla andra länder tror att det här skulle funka, eller i många andra länder, så skulle man då till exempel i Finland hitta andra lösningar. Men här har man liksom fortfarande, så är man så fast i detta tvåblockstänkande som man inte riktigt lyckas komma förbi och fastnar därmed. Vi har ju haft en regering nu som har suttit utan stöd i riksdagen, men inte haft en aktiv majoritet emot sig före igår morse då den röstades ner.
Ja, alltså det är ju lite så att hela västvärlden, hela Europa, hela västvärlden egentligen så håller på att anpassa sig till en ny politisk situation där var andra frågor liksom håller på att ta över från det här traditionella vänster-höga dikotomin. Men på något vis så verkar det vara svårare i Sverige än i de andra nordiska länderna i alla fall att anpassa sig till den här nya situationen. Och det ena är ju just det här som Heidi Avellan talar om, alltså den här blockpolitiken. Men jag tror också att det finns liksom en vana i de andra nordiska länderna i alla fall, men kanske också på andra håll i Europa, att tänka politik i termer av flera dimensioner. Alltså i Finland så har vi ju haft olika, alltså vi har ett språkparti, vi har haft en stark center med starka lantbruksintressen och centrum-periferifrågor och sånt här har varit viktigare. Och vi har haft också liksom kommunister och allt möjligt annat som har varit starka. Så det är kanske lättare i Finland men också i Danmark och Norge att tänka på politik i flera dimensioner än bara en ekonomisk vänster och en ekonomisk höger. Så den här anpassningsprocessen i Sverige är på något vis tyngre och den tar... verkar ta betydligt längre än den gör hos oss. Och det är det vi ser idag.
Det här att, alltså svenskarna brukar gärna säga att Sverige är världens modernaste land, har ju myntats det begreppet. Heidi Avellan, är det så att svenskarna har svårare att ställa om sig till en förändrad politisk verklighet än vad vi har här i Finland, till exempel?
Svårare att ställa om sig till en postmodern verklighet. Jo, men så kan det vara. Och jag måste ju säga att den här dimensionen som värderingsdimensionen, om vi ska kalla den Galtannen, vad ska vi kalla den här i det här sammanhanget. Alltså, om vi tänker oss att det politiska landskapet har en vänster- och höger dimension, så finns det ju också det här med värderingar där man i ena änden har auktoritärt, nationalistiskt, traditionellt och i andra änden liberalt, alternativt, grönt. Och det är ju inte det att inte partierna och väljarna liksom kan placera ut sig på de här linjerna, men det ställer ju till det när man mellan partier som på det högre och vänstra skalan kanske skulle vara ganska nära varandra i de här andra frågorna står så långt ifrån varandra. Och ja, jag tror att andra länder har kommit längre i det här. Och Finland är väl liksom praktexemplet där vem som helst kan regera med vem som helst bara man får ihop ett regeringsprogram. Man har ju liksom haft en annan praxis i Sverige, och i den andra praxis kastas det dessutom detta galtan, dessa värderingar in. Jag tror att man kommer att landa så småningom. Jag hade hoppats att den väldigt långa regeringsbildningen under 34 dagar som har upprepats till leda efter förra valet hade liksom fått fram den här praxisen. Hur ska man tänka kring det hela? Hur ska det här hanteras? Men det verkar fortfarande som att man inte riktigt är där.
Ja, exakt så är det. Och den här galtan-dimensionen då, man kallar den eller den här värderingsmässiga dimensionen i politik, så det är kanske just där den här det kommer till kritan också i den här situationen. Och det handlar väl speciellt om just Centerpartiet, som är en sån här nyckelposition och som har på något vis avskärmat sig dels ekonomiskt från det där Vänsterpartiet, för att Centerpartiet under Annie Lööf och Maud Olofsson har gått väldigt långt till en sån här nyliberal ekonomisk politik. Medan sen har man positionerat sig värderingsmässigt också på ett väldigt liberalt sätt. Och där har man liksom fjärmat sig fullständigt från Sverigedemokraterna på den här galtanskalan. Och då sitter man där i en situation där var de här politiska dimensionerna på, så att säga, liksom går i kors. Och man sitter i en väldigt stark liksom nyckelposition och liksom på något vis tvungna att välja i den här situationen. Mm. Så enda vägen utan ett nyval, eller extraval alltså, så, Så enda vägen ut ur den här situationen är väl att det där Annie Lööf och Centerpartiet väljer huruvida det är liksom den ekonomiska skalan och huruvida de kompromissar på den här ekonomiska skalan och väljer att samarbeta med Vänsterpartiet eller huruvida de liksom kompromissar på den här galtanskalan och går med på att samarbeta med Sverigedemokraterna. Det är den enda lösningen här.
Nu har ni nämnt den här skalan så många gånger, nu måste vi kanske förklara. Så om jag nu minns det här, det är alltså ett verktyg som man, just som ni nämnde här förut, till att lägga till dimensioner förutom att skilja mellan höger och vänster. Och får ni hjälpa mig, GALT, GAL, är det grön alternativ vänster eller är det grön alternativ liberal?
Grön alternativ liberal eller egentligen libertarian för att vara exakt. Men kallar det liberal så är det lite enklare.
Ja, och GAL och sen TAN, det är så traditionellt auktoritärt nationalistiskt så att säga. Det där, och det ställer till därför det skär igenom de här traditionella höger-vänster uppdelningarna i partierna, och det här är som vi håller på både i Finland och i Sverige och i resten av världen att anpassa oss till att folk drar väldigt mycket åt andra just här liberalt nationalistiska olika hållen samtidigt som man drar också åt höger-vänster och det här försöker vi anpassa oss till, och det är det vi ser här i realtid i Sverige väl också därmed. Så mycket om Galtan, men får jag höra så att vi byter några ord här nu om det här vänsterpartiet alltså i Sverige som ju vill ha socialdemokratiskt ledd regering, medverka med sina ärkefiender som de inte vill ta i med tång och avsätter regering för att sen efteråt säga att vi vill ha tillbaka regeringen. För en enkel människa känns det lite konstig logik. Kan ni förklara för mig varför?
Vänsterpartiet har ju varit ett de facto stödparti, det vill säga den regering som sitter nu med Miljöpartiet och Socialdemokraterna har ju haft två stödpartier officiellt, Liberalerna och Centerpartiet. Och de har gemensamt ett avtal, januariöverenskommelse med 73 punkter, ganska många liberala av dem, saker som ska åstadkommas. Lite som grunden för en regeringsbas. Men de har ju fortfarande en majoritet emot sig i riksdagen som man har hela tiden räknat med Vänsterpartiet, räknat in det i den här konstellationen. Samtidigt som det uttryckligen var från Centerpartiets sida ett krav när man gick in i det här samarbetet att ytterkanterna ska hållas utanför Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Så Vänsterpartiet har varit både ett parti som liksom håller sig lugnt, inte går emot, men ska hållas utanför det här samarbetet. Och då fanns det två punkter av de 73 som har varit riktigt, riktigt oaccepterade. Det ena är att liberalisera arbetsmarknaden, lagen om anställningstrygghet, och det andra har varit marknadshyror. I den första så löstes det hela av att parterna på arbetsmarknaden löste det själv. LO gick liksom förbi Vänsterpartiet och spelade ut det. Då fanns det en fråga kvar som Vänsterpartiet verkligen betraktade som en röd linje. Och det var marknadshyror. Och nu är det ju inte ännu framme vid någon slags marknadshyror. Det förslag som är på väg handlar om att nyproducerade lägenheter skulle ha fri hyressättning. Men Vänsterpartiets ledare, Nooshi Dadgostar, hon har alltså hela sin politiska karriär varit väldigt mycket inne på det här att hålla kvar den hyresregleringen. Det är liksom hennes stora baby. Och hon ser ju att i förlängningen från det utredningsförslag som ligger just nu så skulle det kunna vara en friare hyressättning på väg om ett år. Men då är det så nära valet att hennes vapen liksom blir ut ur händerna. Om det blir misstroende förklaring några månader före ett val så är det ingen som bryr sig. Så därför reagerade hon här och nu.
Mm. Och på ett sätt alltså som ingen helt enkelt räknade med man räknade inte med att vänstern skulle fälla en socialdemokratisk statsminister när alternativen utifrån vänsterns perspektiv bara kan bli värre. Eller hur?
Ja, ingen. Stefan Löfven räknade inte med det. Och det var ju lite dumt av honom. Det är ju hans, kan man säga, enda riktiga uppgift är ju att se till att han har stöd i riksdagen för sin politik. Han räknade kallt med att vänstern skulle göra som alltid, det vill säga tiga och lida.
Ja, ungefär så är det. Men jag kommer ännu ihåg alltså, efter de här regeringsförhandlingarna som tog som tog var det 4 månader. Jag kommer ihåg Jonas Sjöstedt, den tidigare ordföranden, hur han liksom kokade när han kom ut på den här sista presskonferensen och annonserade då att han stöder den här Löfvens regering och det här som bildades med hjälp av det här januariavtalet. Men han var verkligen förbannad och sa att de här två punkterna, just lagen om anställningsskyddhet och det där hyresmarknaden, den reglerade hyresmarknaden, var liksom de här två kraven. Han sa det otroligt tydligt och så här. Så ur den synvinkeln så kan det inte ha kommit liksom egentligen ur någon, som någon överraskning. Och de var ju jätteirriterade framförallt på den liksom formulering som fanns i det här januariavtalet från 2019, som uttryckligen sa att Vänsterpartiet inte skulle ha något inflytande. Det lär ha varit på Liberalernas initiativ eller deras uttryckliga krav. Och det är ju Liberalerna nu också som har varit de första att gå ut och säga att det här januariavtalet inte gäller längre.
Mm. Och det här, så vän av ordning undrar, då hade man då inte kunnat, här hade man ju kunnat förutse på något sätt, ska man ju tycka, att varför jag kan genast svara på, alltså det fanns inskrivet i regeringsprogrammet att man ska utreda den här friare hyressättning för nybyggda lägenheter, så att var det helt enkelt, så det var inget som den svenska regeringen kunde säga: det här kan vi få problem med, det här förslaget kan vi inte vänta tills efter valet, det var inte aktuellt, eller?
Ja, alltså problemet här är väl inte bara att det är Stefan Löfven som måste försöka, eller det är klart att det är ju hans ansvar, för att det är han som är statsminister och han måste ju se till att han har vad heter det, riksdagens förtroende, men ett stort problem här är ju att han har att göra med de här två partier, eller han vilar på ett stöd av två partier, Vänsterpartiet och Centerpartiet, som ligger väldigt långt ifrån varandra i många sådana här ekonomiska frågor, och där var Centerpartiet uttryckligen har sagt att de inte vill ha någonting med Vänsterpartiet att göra, och då är det otroligt, otroligt svårt för honom att få det här att helt enkelt gå ihop, och det där det förvånar mig kanske också lite att Centerpartiet har varit så det, alltså jag menar, för Socialdemokraterna så är ju det här med fri hyressättning på nybyggda i nybyggen eller vad heter det, marknadshyror då, som Vänsterpartiet kallar dem, det är ju inte liksom någon hjärtefråga för Socialdemokraterna. Jag tror att det är djupt splittrade i frågan och kanske till och med ligger nära Vänsterpartiet i den här frågan, men det är att man inte på något vis lyckades få Centern att kompromissa på det här eller att se att det kan bli allvarligt, så det var ju en miss.
Ja, det var ju obegåvat av Stefan Löfven. Vi ska komma ihåg att Stefan Löfvens bakgrund är att vara fackpamp. Han kommer från förhandlingsbordet. Han såg som den stora förhandlaren som skulle komma och kunna liksom klara av det svåra politiska läget som Sverige har befunnit sig i ganska länge. Alltså utifrån detta med två block och galtan. Det har ju visat sig att han kanske inte är just så mycket en förhandlare, men när man förhandlade fram januariavtalet så var det ju liksom ett avtal, det är naturligtvis inte juridiskt bindande, men det är ett politiskt avtal och han har utgått från det. Och då är det ju inte Liberalernas och Centerns ansvar. De sitter inte i regeringen. De har lovat att stödja regeringens budgetar på det att regeringen levererar på de 73 punkterna. Det är ju det som är uppgörelsen här. Och Stefan Löfven, om han hade lite mer politisk fingertoppskänsla så hade han ju sett detta komma, att marknadshyrorna, det som vänstern kallar marknadshyror, vilket ju de facto är ganska långt ifrån fortfarande, att det är på väg. Det blev en rent farsartad tillställning på söndag förmiddag när Centern och Socialdemokraterna kallade till presskonferens och säger att nu gör vi en partsförhandling också av detta. Vi tar hyresgästerna, allmännyttan och fastighetsägarna ska få lösa den här frågan. De har tid på sig fram till den 1 september. Det vill säga man försökte ta samma lösning som hade fungerat på arbetsmarknaden tidigare. Det kunde ha gått om de inte hade väntat så här länge. Och då tänker jag att Stefan Löfven, som borde ha sett det här komma, skulle tidigare ha hört vad Vänsterpartiet sa. Och kanske liksom inte låtit det här ställas på sin spets innan man går ut och säger detta. För under den presskonferens twittrar vänsterledaren Nooshi Dadgostar att det här räcker inte alls. Hon vill ha bort hela punkten. Vilket ju betyder att ett, han hade inte gjort det här i tid, kommit med kompromissen i tid. Och två, kallade det till presskonferens utan att ha förankrat detta hos Vänsterpartiet. Det blev ju, de blev rätt långa i ansiktet, Löf och Löfven, när de stod på sin presskonferens och journalisterna med ett öga på Twitter kunde upplysa om vad som hände, att vänstern sa nej redan där och då. Så det finns nog en oskicklighet här som är ganska intressant att titta på.
Ja, han hade ju inte ens förankrat det här förslaget i Hyresgästföreningen som är en av de här parterna som ju också tyckte att de här förhandlingarna inte skulle vara rättvisa. Och det var samma sak som Vänsterpartiets ordförande sedan genast kom ut efteråt och sa det här, eller just i sin Twitter sa att det här, att sådana här förhandlingar, där var det ligger ett latent hot om att införa de här så kallade marknadshyrorna genom politisk lagstiftning, om man inte kommer fram till ett resultat, skulle vara att förhandla med under hot helt enkelt. Det skulle inte vara genuina förhandlingar, så det var därför hon inte kunde stödja det. Och det tyckte inte ens Hyresgästföreningen om. Så det var, på det viset hade han hade varken förankrat det hos Vänsterpartiet eller hos parterna själva. Så det var lite besynnerligt faktiskt. Ja. Mm.
Men om vi säger så här att nu, då, det här förklaringen till varför det gick som det gick. Ska vi ägna oss lite åt att fundera på vad som händer nu då? Alltså ett av de här borgerliga stödpartierna, Liberalerna, som har lovat stödja regeringen i utbyte mot inflytande, har ju redan nu då förklarat att de vill inte vara med längre. Och Liberalerna har ju tagit, som man säger, stryk i väljaropinionen också för att man stöder de vänsterregering och så vidare. Så att det är helt öppet läge, skulle man säga, inom sporten. Eller vad är din bedömning, Heidi Avalan?
Liberalerna lämnade ju det här samarbetet på ett sätt redan tidigare. De har partibeslut på att stödja en borgerlig regering framöver, också om den behöver stöd från Sverigedemokraterna. Samtidigt sagt att de respekterar det här avtalet, det vill säga att de stödjer budgeten ännu i höst. I och med det här med regeringskrisen så hoppar de av och säger att januariavtalet inte finns längre. Så där får man ju säga att de har redan förflyttat sig och kvarstår Centern. Jo, men det är ett helt öppet läge i någon mening. Och mycket kan man ju säga att Centern är den fria spelaren här som kunde göra på olika sätt. Nu finns det ju de två alternativen som statsministern har att välja mellan, att utlysa extraval redan nu eller att det går till en talmansrunda där talmannen efter fyra försök landar i extraval. Och det är väldigt svårt att se att det finns någon annan lösning än detta extraval ett år före ordinarie val, som ju ska vara efter september 2022.
Ja, Stefan Löfven har en vecka på sig att känna efter lite, och det är väl det han gör nu, och försöker lite föra såna här små förhandlingar med olika partier och se vartåt det lutar. Problemet med ett extraval är ju det att enligt opinionsmätningen, nu vet man ju inte hur den här senaste krisen, de här senaste dagarna har påverkat opinionerna, men det har ju varit väldigt stabilt en längre tid. Och liksom opinionsmätningarna verkar inte tyda på att det kommer att bli något större skift än i riksdagen vid ett nytt val. Så att även om man skulle ordna ett extra val nu, så är det ju sannolikt att ungefär samma konstellation kommer att återupprepa sig, och man sitter där med två stycken block som har väldigt svårt att skapa en regering. Nyckelpositionen är hos Centerpartiet, helt klart. De har liksom sagt att de inte vill samarbeta med ytterkantspartierna och vill ha ett brett samarbete i mitten, men varken Socialdemokraterna eller Moderaterna vill samarbeta med varandra, de vill forma sina egna regeringar, och i så fall måste de göra det med hjälp av de här så kallade ytterkantspartierna, och då måste Centern på något vis stödja den ena eller den andra. Så på ett sätt så är ju Annie Lööf då, som är Centerpartiets ordförande, i en jättestark position. Men, och det har hon varit väldigt länge, och hon har kunnat liksom föra igenom jättemycket av sina liksom, av sin politik. Så vi har haft en socialdemokratisk regering som har fört en väldigt, väldigt, vad heter det, högerorienterad ekonomisk politik de här senaste åren i Sverige. Men det där, nu känns det lite som om det börjar växa en irritation bland ledarskribenter men också bland de andra politiska partierna på att det där Centern måste välja sida, för att det är liksom på något vis strålkastarna faller på dem, skuldbördan börjar falla på dem, att det inte går att hitta en majoritet i riksdagen.
Fast det är strålkastarljuset, och den kritiken ska vi ju ändå säga att har varit riktad mot Annie Lööf ända sedan januariavtalet ingicks, därför att man hävdade att hon hade gått till val på att byta ut Stefan Löfven, vilket de facto var sant. Hon hade också gått till val på att inte släppa in Sverigedemokraterna, och då släppte hon ju fram Stefan Löfven i alla fall. Så hon har varit väldigt utsatt och väldigt kritiserad bland borgerliga ledarskribenter i borgerligt läger under hela den här mandatperioden. Det finns en genuin, tror jag, skadeglädje riktad mot henne just nu, titta hur det gick. Och sen måste vi ju säga om opinionsmätningarna att det finns, alltså Sverigedemokraterna skulle antagligen klara sig bra i ett extraval, därför att de kan ju verkligen säga det var vi som agerade, det var vi som fällde regeringen. Och på något vis få en skjuts av det här, att visa när alla andra bara stod och jomsade och höll på, då tog vi liksom, gjorde slag i saken. Jag tror mycket väl att de kan få ett ökat stöd, inte minst från dessa besvikna socialdemokrater som vi redan innan har sett har flödat över till Sverigedemokraterna. Vi ska ju komma ihåg att Sverigedemokraterna är ju inget borgerligt parti. De har en ekonomisk politik som inte alls är speciellt höger. Så i LO-kollektivet till exempel idag så är ju stor del är ju sverigedemokratsympatisörer och inte socialdemokrater längre. Så att det kunde bli en sverigedemokratisk triumf om det blev ett extra val just nu.
Alltså LO-kollektivet är arbetaryrkena i Sverige. Jag tror inte så Sverigedemokraterna är största parti bland manliga arbetare i Sverige, väl?
Så är det.
Det här, men det finns också förlorare, eller det finns sådana som åtminstone om man tittar på opinionsmätningarna så i Sverige har man ju en 4% spärr, den som hamnar under 4% får inte plats i riksdagen. Då skulle ju både regeringspartiet, Miljöpartiet och Liberalerna skulle ju åka ut om det hade varit valresultat de här senaste mätningarna. Så hur kommer de att påverkas av det här?
Det finns ju de som spekulerar i att den här veckan som Löfven har på sig nu kommer av Löfven att användas till att hota med ett extraval och hota just framförallt Liberalerna som ligger väldigt risigt till att det där. Det är ju väldigt många partier nu som ur den synvinkeln inte alls är intresserade av ett extraval. Liberalerna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Det finns en stor möjlighet att det i det här läget kan att just ett sådant här hot om extraval får folk att det där får tvingat för att säga fram en lösning, speciellt som det verkar som om det svenska folket inte heller vill ha något löfte. Sen ha ett nytt val, det verkar vara så. Sen en annan sak som är ju lite intressant är ju att är det liksom det här att spekulera i resultatet. Alltså det är ju ofta så att Liberalerna och de här småpartierna annars också ligger under den här röstningströskeln, men det finns ju det brukar ofta i val gå sen så att folk taktikröstar så att de ändå kommer över den här gränsen. Men ett extra val är ju sen ett lite annorlunda, en annorlunda konstellation, och jag har sett många liksom experter i Sverige spekulera i det att i ett extra val är liksom på något vis en sån här krissituation så att det där, man tänker sig att det skulle då liksom leda till att de här stora gamla traditionella partierna, framförallt Moderaterna och Socialdemokraterna, skulle vinna på det. Att rösterna liksom skulle fokuseras till sådana här gamla etablerade regeringspartier, så att man får ordning på det här. Men det är ju bara spekulationer, för att det där finns väldigt, väldigt få prejudikat på det här. Senast var det väl på 50-talet, 58 eller någonting sånt här. Så.
Man kan ju slänga in en annan spekulation som är det rakt motsatta, att man gör som det brukar gå till i EU-val, att man använder det här valet som någon slags protest mot etablissemanget, eftersom det ändå bara blir en riksdag som gäller ett år och inte riktigt det ens, beroende på när ett sånt val skulle infalla. Det är ju ett val på väg i september följande år hur som helst. Så då kunde man liksom tänka sig att man tvärtom luftar sina antipatier mot etablissemanget som det brukar gå till i EU-val här. När det gäller stödröster för Liberalerna så har ju ändå expertisen länge räknat ut dem, eftersom Liberalerna har legat långt under 4%-spärren stadigt under den här mandatperioden. Och det finns en smärtgräns för det här när stödröstandet avtar, eftersom man börja betrakta dem som förlorare. Röstar jag på ett parti som ändå inte kommer att komma in, så är min röst bortkastad. Så de borgerliga stödrösterna är inte så självklara. Dessutom så är det ju ofta moderater som har räknat att brukar rösta på Liberalerna. Och där finns det ju en tanke också att de moderata sympatisörerna nu inser att de behöver fokusera på Moderaterna, för Sverigedemokraterna blir annars större. Att man liksom taktikröstar på ett annat sätt. Så det vore ju jättespännande att se hur det här går i praktiken. För vi kan ju sitta och spekulera och göra scenarier, men man vet ju inte riktigt hur väljarna agerar i alla fall.
Mm. Det här, alltså ifall det blir ett extraval. Men innan vi skiljs åt här i slaget efter 12, en sak bara, att om nu, som ni var inne på här, om statsminister Stefan Löfven lyckas hota Liberalerna till in i follan igen under den här veckan, så är ju det parlamentariska stödet precis detsamma som det har varit hela den här mandatperioden, och han är ju fortfarande precis lika beroende av att Vänsterpartiet släpper fram honom nästa vecka som han var nu då de sa nej till honom. Så att finns det ens en teoretisk chans att Stefan Löfven ska kunna rädda sig?
Den är väldigt svår att se. Dessutom tänker jag att om det blir talmansrunda med sonderingar, så borde ju första turen gå till Ulf Kristersson, det vill säga de som har fällt regeringen, inte till den fallna regeringen. Det finns inte klara regler för detta, men det skulle ändå finnas liksom en politisk logik i det. Och nej, den parlamentariska matematiken ser ju exakt likadan ut som den har gjort hittills. Så man har att spela med den hand som finns.
Och det här nationalkonservativa blocket som de kallas nu, är det alltså Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Nu har jag inte de här deras mandat i huvudet här, förlåt, men är det ens möjligt att de skulle kunna bilda regering med stöd av Liberalerna idag?
Nej, det är trots de här 174 mandat med lite svaj där på ett mandat. Så de skulle behöva stöd någon annanstans ifrån.
De behöver centerns stöd. Men situationen är den att det där blocket du talar om så har tillräckligt mycket röster för att deras budget skulle vinna över regeringens budget. Om de här budgeterna går emot varandra i riksdagen. Så det är en väldigt prekär situation. Och jag har också liksom svårt att säga att den här matematiken skulle gå ihop här. Som tur är så har talmannen Anders Norlén sagt att det där, han kommer inte att låta det gå i 3 månader eller 4 månader igen, utan han kommer att försöka få det här att gå snabbare. Så det där, det kan nog mycket väl hända att det krävs ett nytt val i så fall. Och det där, även om det kanske inte skulle ändra på konstellationerna, så är det just precis som Heidi sa här tidigare, att det där... I ett nytt val så kan man ge nya löften, och det där, då är man kanske inte lika bunden av att utesluta de löften man har gjort tidigare om att utesluta varandra eller förhandsbestämda, vad heter det, partikonstellationer och sånt här. Den tiden är i alla fall, tror jag, över i svensk politik, att man går till val med en förhandsbestämd regeringskonstellation.
rent bordigt extra val. Det får bli sista ordet här i slaget efter 12 tisdag den 22 juni som det är idag. Tack så mycket säga till Johan Strang, biträdande professor Helsingfors universitet, och tack så mycket för medverkan också Heidi Avelan, politisk chefredaktör på Sydsvenskan i Malmö.
Tack.
Jag heter Stefan Winiger. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen. Hej då.